Podplay.
Take it away, maestro. Ja, vi har haft sångstund här medan vi har försökt få igång den här podden.
Ja, exakt. Alltså, ni har missat så mycket.
Det har ni faktiskt gjort.
Alltså, bland de bästa sångerna vi har gjort. Ja. Åtminstone när man frågar Sigrid.
Men hon har skrattat så mycket.
Alltså, vi har intresserat Sigrid till Galenskaparna.
Ja.
Kanske även After Shave. Eller de är med där också. Eller är det bara Galenskaparna?
Nej, det är bara...
Ja. Mycket Macke.
Ja. Jag älskade ju Macken när jag var liten.
Ja.
Men jag tycker ju verkligen...
Tycker inte lika mycket om den längre.
Nej, men jag tyckte den var svängig fortfarande.
Ja.
Men Galenskaperna efter tjej är inte riktigt min...
Kultur, nej, för det är ju min kultur.
Cup of tea skulle jag precis säga. Men
Tornado var ju det bästa jag visste.
Jag vet inte ens vad det är.
Nej, det var ju alltså, deras sportprogram.
Ah.
Alltså Tornado i väntan på nästa OS. Som gick när jag var liten och som alltid avslutades med att när programmet var slut så var det liksom en klippsekvens där folk slängde ut sina tv-apparater.
Det är kul.
Det var underbart. Undrar om det var där de hade en sketch som handlade var att det var så VM i gäddtjatning. Där man skulle fiska genom att tjata upp gäddor i en båt. Kom igen nu då. Toppen.
Det är kul. Det låter kul. Det låter väldigt kul.
Men du kanske gillar Galenskaparna när jag berättar om Galenskaparna för dig.
Ja, det är ett bättre format för mig.
Vet du vad? Om Marcus skulle. Alltså, han har ju också ett minne. Jag minns ju absolut ingenting.
Jag vill ta hit Marcus för att han återberätta alla Galenskaparna för mig.
Vi ringer honom nu. Det är dagens sport.
Exakt. Välkomna.
Nej, välkomna, men, stäng av nu.
Vi har ju haft
vår dag.
Vår day of fun.
Den är inte över.
Nej.
Eller? Du gäspade lite nu. Innan.
Ja, men alltså det är fan tungt att vara mamma.
Gud, jag förstår det.
Men det är tungt att vara en kvinna i karriären också. Så gäspa på.
Det är tungt att vara en kvinna.
Punkt.
Punkt. Det är tungt. Punkt.
Det är tungt att inte ha en punkt. Alltså nej.
Punkt.
Vänta. Det är så tungt. Ja, det var jag försökte skoja.
Ja, men du har den.
Ja.
Kör den nu.
Okej. Det kan vara tungt att inte ha en punkt.
Det låter som så här. Nej.
Det kändes som jag diggar dig. Jag diggar dig till tusen.
Eller de här vi rockar fett. Vet du vad, häromdagen fick jag reda på att det är Pedaped som är en av dem, just det.
Oh, wow.
Som var med, alltså som gjorde Damöb.
Vad sjukt.
Japp, för jag alltid undrat, vad gör han nu till den? Ja, Damöb för 15 år sedan.
Där
till exempel. Bara en av många saker. Och då när de gjorde en återförening med just det som är ett av mina favorit YouTube-klipp, när de återförenas i Malou med låten Tre män i en låt. Och Wille Crafoord tar i så att han är på väg.
Det är klart att
poop his pants.
Vi pratade om man hade favoritlåtar när man var liten.
Yep.
Du får inte stoppa köttbullar i näsan, Marcus.
Yep.
Stor favorit.
Verkligen.
Också hos min mamma, hon tyckte den var
så
superkul.
Åh, din fina mamma.
Ja, hon är gullig.
Ja, hon är faktiskt väldigt gullig.
Men
det här är Mord mot mord.
Det är det. En true crime podcast med Karin Landré. Oh. In one corner, and Anna Sandell in the other corner, and Sigrid Sandell Norfolk in the other corner.
Jag tänkte faktiskt på det. Hon heter, det känns konstigt att jag inte visste vad din bebis hette efternamn.
Nej, men det är typ, man tänker typ också, inte så mycket på det.
Det är konstigt att tänka att bebisar har efternamn.
Ja. Men det är typ som kungafamiljen.
Ja, bebisar är ju...
Som kungafamiljen.
Hon är ju som the king of this castle.
Hon är ju det.
Men hur heter hon båda?
Ja, dubbelnamn.
Fint. Mm. Fint. Mm. Dubbelnamn.
Du ska vara glad. Lilla bebis. För idag så har vi med oss Sigrid helt på egen hand. För att vi poddar ju mitt på dagen.
Japp, vi har ju en nu när jag har jobbat 80% och så hade vi, jag tänkte på det, varför har vi inte gjort det här innan?
Nej, och det var typ som Oskar sa, han bara, gud vad härligt.
Ja, men alltså så härligt, men sen kom jag också på varför vi inte har gjort det.
För att du ska vara ledig på fredagar.
Nej, alltså på fredagar är det då jag jobbar med podden. Alltså det är då jag skriver med manus.
För det var det jag sa till Oskar, att jag bara, det har varit fett stressigt för mig att få ihop manuset.
Yep.
Med tanke på att han har haft så mycket på jobbet, så har jag haft väldigt mycket ensam tid med sig. Vilket är jättemysigt, men det är svårt att hitta.
Det är okej att säga att man
utrymme för att duscha typ.
Ja.
Och göra någonting.
Sigrid, stop proving her point.
Verkligen.
Men jag skrev mitt manus i morse.
Bra, snyggt. Jag skrev mitt i onsdags och färdigt i morse.
Bra. Då har vi gått igenom praktikaliteterna.
Precis. Nästa punkt på dagordningen är
min privatekonomi.
Gud, jag är ändå intresserad
av det. It's in the shit.
Nej, men vad har vi? Har du något roligt att berätta om?
Men jag tänkte bara att vi till att börja med kan börja med att pusha en extra gång för våran otroliga merch.
Ja.
Alltså förlåt.
Snälla.
Something stinks about this Gary merchen släppte vi förra veckan. Den finns som mugg. Den finns som a baby body. Ja. Alltså nu lät det som att det var a baby's body.
Inte a baby's body. En body.
En body. En body för en bebis. Kan vi börja göra den för vuxen?
Vi kan. Men frågan är om vi verkligen, verkligen vill.
Ska vi verkligen ge oss in i marknaden för adult babies?
Nej, nej. Nej, vi låter den vara. Den finns som en college-tröja.
Finns som en college-tröja och den finns som en gympapåse.
Så härligt.
Och vi... Jag längtar så mycket tills vi får dem.
Precis.
Än så länge har vi...
Jag rapade precis i mikrofon. Jag ber verkligen om ursäkt. I don't get out much nowadays. Jag har glömt all vett och etikett. Nej, jag sa, vi har fortfarande inte fått hem det.
Nej, jag vet, och jag längtar så jävla. Så vi har precis som ni än så länge också bara sett det på bilderna. Och ja. Det är så jävla fint ut. Och jag längtar så jävla mycket.
Och Sigrid längtar efter att göra sin första modell...
Just det.
Modell...
För en dag.
Nej, det var inte det jag skulle säga. Jag tänkte det också. Men det är inte det där. Det är hennes första gig som modell.
Just det, och det är du då som anställer henne, kan man säga.
Ja, hon kommer få bra med mjölk i betalning.
Gud vad äckligt. Mördrömmen har ett jobb där man får betalt i mjölk.
Fy fan, så ljummen skolmatsal. Hade ni sån, eller nej, så här, nu ska jag säga så här. Kommer du ihåg tiden innan man fick mjölkmaskinen i skolmatsalen?
Typ inte var de i kannor?
Nej, vi hade, ja fan det kanske
jag tror typ att de var i
metallkannor. Så jävla äckligt eller?
Ja, men jag gillar ju mjölk väldigt mycket.
Jag vet, jag gjorde inte det förutom när man fick den i maskinen. För då,
för då tyckte du att det var iskall. Future.
Ja, men den var också iskall.
Men du har ju också alltid gillat en god täcklösning.
Om jag har. Nej, men alltså, om det är något jag verkligen tycker är äckligt.
Så är det ljummen
mjölk. Alltså, det är vidrigt. Men den var
tänk
ju...
då att det är din bebis favoriträtt.
Ja, det är faktiskt sjukt Sigrid. Där skiljer oss verkligen åt.
Damn it. Alltså om din mamma saknar manners så är du ändå värre.
Alltså det är faktiskt sant.
Hon är gullig, men det är ju du med. Tack. Så jag vet inte i vilka grenar hon vinner.
Jo, hon är gulligast av oss två. Jag tycker nog det.
Men av oss tre?
Ja, nej, då är det en tuffare match. Absolut.
Japp.
Nej, precis. Mjölk i kanna.
Just det, mjölk i kanna, ja.
Ingenting
för dig.
Nej. Oh, kommer också den rottande pizzangrejen att det var en snorloska i den där mjölkmaskinen.
Fan. Panik på sånt. Alltså det är som så här, det kombinerar typ så äckliga saker med mat och creepy pasta. Två saker som jag verkligen, verkligen ogillar.
Men har råttan i pizzan hänt någon gång?
Nej, kanske en gång.
Alltså det måste.
Men det är lika, en annan sån grej som jag tänkte på i somras är den här, du vet att det är så spett nedkörda typ under ett hopptorn.
Det är fan min största skräck, det är därför jag aldrig badar.
Och det är det här jag menar, det är ju råttan i badet liksom.
Är det
råttan det? Det? Vem fan skulle göra det? Vem skulle...
Det var liksom... någon som satt rakblad i alla ruschkanor på Vanadisbadet när vi var små.
Händer det på riktigt?
Ja.
Okej, då är det den gången. Åkte den personen fast?
Nej.
Nej, då kan vi aldrig mer bada.
Nej.
Det är tråkigt. Eftersom det är det bästa jag vet.
Jag var livrädd för det.
På tal om att bada. Mm. Jag har äntligen... jag har ju börjat kolla på Estonia-dokumentären.
Åh, jävlar.
Jag har ju ett avsnitt kvar.
Oh my god.
Men jag vet ju... Alltså, jag var tvungen att... Jag vet... The big thing från den ändå. Och nu så åkte Marcus på turné så jävla ohyfsat.
Ja, fan, stanna hemma Marcus.
Det var verkligen sämst. Det sämsta med att ha en man som reser i jobbet.
Ja.
Så jag bara, vad menar du att du ska åka bort nu? Men vi håller ju på att kolla på tv här.
Men då får man titta själv.
Jag vet, men grejen är att jag är så jävla rädd, Anna. Mm. Alltså jag är så rädd för vrak. Det är det läskigaste jag vet. Alltså jag får panik av de bilderna. Du vet när det är mörkt och så plötsligt ser de någonting. Ja. Det är fan det läskigaste jag vet.
Men alltså hur sjuk är den då eller?
Nej men det är, allting är helt galet.
Det är som att hela den värld man har känt helt plötsligt inte är den världen man känner.
Men alltså rent kommunikativt, om det nu är så att vi liksom tror på den här komplotten då liksom. Så måste jag säga att det är väldigt smart av dem att vara så här, det är gravfrid. Ja. För att när man säger så här, det är någon som har brutit gravfriden vid Estonia-området, då tänker man ju, det är folk som är typ ska dit och plundra eller typ så här, göra skit. Alltså det är ganska smart uttryckt av dem. Men när de bara rakt av, nu häller vi sten på det.
Nej, nej. Och att de skulle gjuta in det i betong.
Nej, men det är för grovt. Men jag är bara så fruktansvärt rädd för vrak. Och jag älskar ju att bada. Du vet om att det är det bästa jag vet. Men
i, för du vet
jag vill aldrig veta vad som är i havet.
Nej, för där i ligger det ett monster.
Vad är havet?
I vraket som du är rädd för.
Nej, men monstret är ju this monstrosity som är the cover up.
Ja, men det med. Men jag menar, varför man generellt är rädd för vrak är ju för att det bor saker i vraken.
Nej, jag tror typ att jag tycker att det är läskigt att det har varit på land och nu är det inte längre.
Okay,
alltså jag tycker att det är, jag blev liksom jätterädd när de, du vet när man filmar, det är så jävla obehagligt när de filmar över liksom de här hyttfönstren. Och så vid ett tillfälle så är det typ att man ser massa burkar och sånt där. Alltså bara det tycker jag är fruktansvärt jävla läskigt.
Det är som den scenen i Titanic när man får se hur det såg ut, du vet, när de öppnade dörrarna och så helt plötsligt får man se hur det ser ut.
Panik. Alltså jag hatade. Det finns ett krigsfartyg som heter Bismarck som var Nasse krigsfartyg. Som när jag var liten så du vet att typ att kanske typ den ena föräldern var så här, nu ger ni det här till pappa. Så. Då fick pappa en bok. Min pappa är väldigt intresserad av krigshistoria. Då fick han en bok om Bismarck med massa bilder. Och då berättade han, för vi var så här, vad är det vi har köpt till dig? Typ. Då berättade han liksom historien om Bismarck som är väldigt stark. Typ. För den är väldigt så här, jagad Bismarck och så där, av liksom flyg. Och han berättade den som en saga typ, för oss när vi var små. Och sen kolla på de bilderna. Och då är det att Bismarck, det är ett av de här första liksom, tror jag, nazistfartygen typ, som är för stora än vad de egentligen får ha.
Okay.
Och då målar de ett skitstort hakors i fören. Som det typ finns bilder så här, det finns bilder på Hitler när han är på den båten. Men innan de åkte ut i havs så målar de ju över hakorset såklart, för att annars är det så himla lätt att bara, det där är nog en Nassefartyg skulle jag gissa. Målar de över det. Nu när sen sänktes det. Nu har det kommit fram igen. Tänkte du ut det ligger ett fartyg där nere med ett stort jävla hakors.
Väldigt obehagligt.
Alltså det ser så jävla läskigt ut.
Men du, är du inte ens lite rädd för
monster?
Att du bor
nej.
Men alltså, hade du inte varit rädd?
Jag är rädd för hajar. Jag är rädd för fiskar. Jag är rädd för slem i botten. Alla de sakerna som finns. Det finns tillräckligt.
Men sätt ihop de två läskiga sakerna då.
Så har man en haj som är en slem i botten.
Nej, som bor i ett vrak.
Nej.
Okej, du är sjuk i huvudet.
Men det finns ju riktiga saker att vara
rädd för. Men det kommer ju en ål in och ut ur de där fönstren. Och sen kommer den upp och biter dig i fönstret.
Men vänta, du har ju bara sett upp så lilla sjöjungfrun.
Nej, det händer sånt.
Hur
rädd hade man inte blivit om man var ute och badade så kom den där brygden.
Nej,
vad heter det?
Brygd eller någonting.
Brygd.
Som var, nej men alltså,
den var så stor.
Med Marcus, med pappa och henne, hans fru har ju huspris där. De just såg
det.
Den.
Det är
alltså de hade egna bilder på brygden.
Det är så starkt, den var så stor.
Styrsö. Vi var där i somras.
Tänk, du
var så kunnat... jävla stor.
Du kommer aldrig kunna bada där igen.
Den är också så sorgsam.
Ja, den dog ju några veckor senare. Eller man vet inte exakt att det är samma, men troligtvis är det.
Ja, den eller dens bror.
För de rapporterar mycket om den på Efter Fem.
Fortfarande? De har inte släppt brygden?
Ja, men de rapporterade häromdagen, för nu hade den dött.
Sad. Ja. Men det som är bra är att de har bestämt sig för att täcka den i betong och det kommer vara gravfrid.
Ja. Okej. Men vi känner oss helt enkelt lite olika rädslor kring vrak.
Men båda två är livrädda. Ja. Och Estonia-dokumentären. Otroligt.
Alltså man måste
se den.
Ja.
Det har ju inte en stor grej i ditt liv.
Har det?
Mm. Den nya Kepler-boken har kommit.
Oh my god.
Alltså jag känner mig verkligen så jävla genuint jätteglad för dig.
Nej, men alltså,
när du skrev till mig, nu ska jag börja lyssna på Kepler.
Alltså så här, jag är ju en deckar-junkie.
Ja.
Men det finns faktiskt inga som skriver så spännande deckarböcker som då det här paret som går under Kepler. De måste fan vara lite vrickade alltså. För att de kommer på så sjuka grejer.
Nej, men alltså, att de kommer på det tillsammans.
Ja.
Det är något så läskigt med det.
Men, de är så sjukt spännande.
Alltså jag tycker typ att det känns lite mysigt att de sitter och kommer på att de bräcker varandra.
Och jag tänker att de skriver så här varannat kapitel.
Det gör de säkert, men att de typ outlinar grunden. Så här, det här är typ vad som ska
exakt
hända här och sådär. Och sen så bara tänker de läsa varandras. Och de undrar om det någon gång hänt att de har läst varandras svart så här. Men gud, du är ju sjuk i huvudet på riktigt.
Ja, jag tror typ det.
Jag tror typ också det.
Men, och jag undrar, för de gjorde ju, första filmen gjordes ju som film. Nej, första boken gjordes ju som film.
Ja.
Och då blir man blir alltid så besviken på hur folk ser ut, tycker jag. För då, den heter ju Hypnotisören.
Just det.
Och handlar ju då om en hypnotisär.
Som nu är tillbaka i den här boken.
Ja. Sen spelades av Persbrandt. Det var väl helt okej.
Fast också slappcasting.
Lite slappcasting. Men nu kommer jag inte ens ihåg vem som spelade Jona Linna, som är då poliskommissarien. Men jag kommer ihåg att han var liksom, för mitt huvud är han hot.
Åh nej. Är du rakt upp och ner kåt på Jona Linna?
Tyvärr måste jag säga att jag det. Och ska säga att
jag aldrig... Alltså roleplay. Väs att du är Jona Linna.
Jag ska säga att jag aldrig blir polis, för att poliser bara blir ihop med den de sitter i patrullbil med.
Du bara, ja, det är exakt därför jag vill.
Det är därför jag vill bli poliskommissarie med Jona Linna.
Men vem var det som spelade honom då? Det vet du inte just det.
Men det är någon finlandssvensk
skådis,
tror jag. Men jag vet inte vad han heter.
Nej.
Men han var inte,
han var inte
Jona Linna of my dreams.
Nej, jag fattar. Vem hade du kastat som Jona Linna?
Bra fråga. Typ kanske... Okej, jag ska göra sån jävla dålig... Jag ska göra sån jävla töntig casting på det här. But I'm gonna do it.
Du bara, min kille.
Jag tycker att Alexander Skarsgård skulle kunna ha lagt till sig med en liten finlandssvensk dialekt där och vara Jona. Han är het, jag kan inte...
Nej, jag säger inte emot dig.
När han spelar Eric of the North.
Just det.
I True Blood.
Mm. Nej, men det är väl ingen kontroversiell åsikt att...
Nej, det är ju inte det. Nej. Det är därför det känns så töntigt.
Att du känner dig lite basic. Ja. Jag fattar.
Men sån är jag. Sån basic. Är
du. Jag tycker det är okej.
Men ja, den har kommit ut och jag lyssnar på den som en dåre. Och den är otrolig.
Och den lever upp.
Ja, men jag tycker det. Och det jag gillar är att den är 17 timmar.
Just det.
Så jag har mycket tid framför mig.
Det var kul. Jag gillar den väldigt mycket för den är 17 timmar lång. Nej, men... Det är inte ofta man säger det om någonting.
Ingenting.
Jag gillar den här flighten för den är 17 timmar.
Men framförallt inte jag som har svårt att committa till en film som är en timme och 40
Nej,
minuter.
Nej, fast det är ju ett annat typ av lyssnande.
Mm. Alltså,
mm. Jag har lyssnat på en ny podd som jag skickade till dig. Som
just heter
Even the Rich. Ja. Som när jag skickade den till dig så sa du så här: vadå, är det en skvallerpodd?
Nej, alltså det var inte med den tonen. Det var, är det en skvallerpodd?
Ja, du blev glad och sen gjorde du besviken.
Nej, jag blev inte besviken. Men...
Nej, men det handlar i alla fall om typ så här, men typ dynastier egentligen. Så att, alltså på det sättet som är, alltså inte typ så Ming-dynastin. Utan typ Beyoncé och Jay-Z har de en hel serie om typ.
Men när du sa en serie, menar du att det är så här 4-5 avsnitt?
Ja. Och sen så lyssnade jag på en om... Vad sa jag nu då? Ted Kennedy.
Ja.
Och när han var med i en bilolycka och sen lämnade en kvinna som var med honom i bilen när han körde av vägen i en sjö. Han lämnade henne i bilen och hon dog.
Nej.
Och sen så, allting är, så det är liksom Kennedy bakgrund men inte så mycket man behöver, alltså,
nej.
Så, man vill ha lite. För jag har typ inte så bra koll på dem. Men sen bara den historien, det är sinnessjukt.
Fan vad läskigt.
Even the Rich rekommenderar Wondery.
Kul.
Som vanligt.
Mm. De gör så bra poddar.
De är så fucking bra poddar. Sigrid, har du någonting att tillägga? Ge henne micken. Nej, men har hon lärt sig prata?
Ja.
Djurspråket.
Den här veckan så tänkte jag göra ett mer sånt lite mer gammalt klassiskt fall.
Ja.
Och det är mycket möjligt att du känner till det här. Men jag kommer börja från början i det här. Jag kommer köra liksom så kronologisk.
Vet du vad, jag måste säga att jag verkligen älskar när du gör gamla alltså klassiker, för jag tycker att du berättar i alla fall så himla bra. Så att jag är alltid så himla glad när jag får din genomgång av det.
Tack snälla. Nu liksom blev jag lite boostad här.
Och jag mös in i mig.
Ja, perfekt. Okej. I Lejonets tecken, 5 dagar före min födelsedag, 80 år innan. 80 år innan jag föddes, alltså den 24 juli 1909,
yep,
föddes en pojke. Pojken döptes till John George Haig. Nej, ingenting.
Nej.
Han föddes i Stamford i Lincolnshire i England.
Nej.
Nej. Så man skulle ta det på det.
Okay.
När John var bara fortfarande en bebis flyttade hans djupt kristna familj till Outwood där han senare skulle växa upp.
Är det också i England?
Ja.
Ja.
Allting kommer befinna sig i England.
Ja.
Hans familj var då väldigt dedikerade till sin tro. Och John uppfostrades strikt och blev ständigt påmind om att Gud såg honom, vad han än gjorde, och att han var tvungen att sköta sig av den anledningen. Liksom att Gud alltid var tittade på
honom. Det gör mig så stressad.
Så sjukt stressad. Familjen tillhörde en gren av kristendomen, eller man ska säga, som heter Plymouth Brethren. Brethren.
Alltså
Brethren. Brethren kanske.
Men det är inte så brödraskap. Det är inte Brethren. Har jag hittat på att det är brödraskap? Who knows, man? Du behöver inte.
Brethren. Alltså
B-R-E-T.
H-ren.
Brethren.
Svårt att säga.
Det är kul att vi tror att vi ska komma på vad det innebär.
Plymouthbröderna heter det på svenska.
Ja, så är det brödraskap.
Ja. Yes. Brethren. Det var som att jag pratade alviska när jag sa det. Okay.
Eller walesiska.
Eller det. Eller alviska. I don't know. Familjen tillhörde då en gren av kristendom som heter Plymouthbröderna.
Yeah.
Som verkar vara typ en väldigt så ordagrann tro. Eller man ska säga, de sätter Bibeln som det högsta, liksom, att man ska följa verkligen det bibliska. Så här, och att Bibeln och det som den säger sätts över alla andra auktoriteter.
Men det här är inte historien om Plymouthbröd. Alltså, för jag tror att det finns någon historia runt det sällskapet. Typ.
Säkert, det är inte historien om det.
Nej.
Det kanske blir nästa vecka. När jag fortsätter historien om Plymouthbröder. Det beskrivs på flera platser som en sekt. Jag kan ännu inte tillräckligt mycket om Plymouthbröderna för att säga att det är det.
Så jag vet därför att det finns massa historier om det.
Då kanske det är så att man kan klassa det som en sekt. Jag vågar inte göra det. Därför kallar jag det för en gren av kristendomen. Så länge.
Snällt.
John fick då inte delta i några aktiviteter, inga sporter, ingenting. Utan han fick läsa Bibeln som underhållning. Och
som underhållning.
Och för att verkligen liksom se till att John höll sig till detta och inte lockades av att delta i sånt som liksom inte var godkänt av Bibeln, eller man ska säga, så byggde hans pappa ett jättehögt staket, eller typ en mur runt familjens hus.
Gud.
Mm.
Please, Mr. vad han nu hette i efternamn.
Hey,
tear down that wall.
Verkligen. Det höll ju också då så här, enligt pappan då, så här, nu kan vi också hålla nyfikna blickar borta från vårt hem och allt ont i världen utifrån vårt hushåll.
Just det, för det så det funkar.
Ja. Pappan berättade till exempel för John att när man syndade så blev man märkt av djävulen. Så pappan hade typ någon slags blånad som liksom var konstant i hans ansikte. Och det var han, sa att det här fick jag för att jag felade mot Bibeln. Så djävulen har märkt mig. Och John hade typ något R någonstans som han bara, det där är också djävulen som har straffat dig för att du typ gjorde så.
Men gud, man trillar en gång som litet barn. Straffat 100%. För alltid. Yeah.
Ja, det känns som så här bra tips för barnuppfostran för mig då som precis har blivit mamma.
Ja, men det är verkligen bra. Mm.
Men när John insåg att han kunde typ ljuga och ställa till med massa skit utan att bli märkt av djävulen, så fick det honom att vara så här, okej, men kom jag undan med det här utan att bli märkt av djävulen, då kan jag fan komma undan med vad som helst.
Alltså,
ändå, jag förstår, ändå rimligt.
Inte, alltså jag förstår att det inte kommer sluta på ett bra sätt, men jag fattar verkligen det.
Ja, för det är typ att man bara,
ja, men också
okej, jag fick ett R för att jag gjorde den där skiten, men om jag testar det här och inte får någon skit, då kan jag göra vad jag vill.
Nej, men här måste jag tro att han har hittat typ the ultimate loophole.
Verkligen.
Så det är inte ett bra tips för dig i ditt föräldraskap.
Nej,
för Sigrid, ett smart barn,
hon kommer
komma
hitta
på det. Hon kommer börja ljuga och hålla på.
Ja, han måste typ ha varit ändå så smart och begåvad, för han fick två olika stipendier på två olika skolor, så att han hade typ en bra utbildning när han liksom var ung vuxen. Han var också bra på att spela piano och uppskattade klassisk musik. Efter sin examen så fick han en typ lärlingstjänst eller något sånt på ett motorbolag eller ett ingenjörsbolag eller någonting sånt. Mm. Men efter ett år när han varit anställd så fick han sparken för att han hade stulit ur det här företagets kassa. Han typ förskingrat pengar.
Mm.
Han gick vidare med att så här, typ jobba inom, eller med försäkringar på något vis tror jag. Men han är fortfarande väldigt ung. Han är typ runt 20 när det här händer.
Yeah.
När han var 23 år gammal så träffade han en tjej i sina föräldrars kyrka, eller i den kyrkan som de tillhörde. Och det var den 21 år gamla Beatrice. Hon var till en början lite tveksam till John, men han var typ så här vältalig, snygg, uppfostrad, och ganska snabbt efter att de har träffats så gifte de sig. Och de gifte sig den 6 juli 1934. Det blir däremot ingen långvarig historia, för att 4 månader in i deras äktenskap så åker John fast för bedrägeri.
Oj.
För det han har gjort är att han har kommit på att han kan sitta typ så här i telefonkatalogen och bara typ välja ut ett namn. Så säger han så här: Karin Londré. Så låtsas han vara Karin Londré och köper en bil på avbetalning.
Ja.
Och sen så säljer han den bilen vidare för riktiga pengar, och sen skiter han i att betala avbetalningen. Ja. För att det är ju Karin Londré som kommer åka på det.
Taskigt.
Ja, tyvärr. Så att nu har du en bil som du inte får använda.
Det har jag i och för sig redan. Men ja, det är mest sant. För att jag inte har körkort.
Ja, så det är ju ganska smart fram tills att han då åker fast. Alltså det är ganska vidrigt. Men det är ganska
alltså så här, man kommer ju kunna ha en kort intensiv period. Mm. Och sen kommer man åka på det något så jävla mycket.
Och det var det han gjorde.
Ja.
Så han satt inne i fängelse i 2 år. Och under den tiden så födde Beatrice ett barn som adopterades bort för... Ja, jag vet inte. De skulle gå skilda vägar. De skilde sig då när han åkte in i fängelse, och hon kunde inte vara ensamstående mor och så här. Så de har gått skilda vägar när han kommer ut i fängelset. Och hon har adopterat bort deras barn och så där. Så 1936 var det året som han kom ut ur finkan, och då flyttar han till centrala London. Hans föräldrar tycker också att det är skitpinsamt, för de är ju så här good Christians, good Plymouth-bröderna. Så de är ju bara så här, tycker att det är hemskt att deras son har syndat på det här sättet.
Yep.
Så han flyttar till London 1936, och där tar han anställning som chaufför hos en så här fin rik familj som heter McSwan.
På ett namn.
Verkligen. Så bara, I'm beautiful as a swan. Please call me McSwan. Det är mitt superhjältenamn.
Det är det verkligen. Men Mac, du kan göra bättre än Mac.
Jag kommer ha Mac, alltså som tilltalsnamn, M-A-C.
Mac Swan, P-I.
Eller nej, det är McDonalds nästa fågelburgare.
Nej, men det är inte bra.
Nej, svankött, nej. I don't know.
Vi är inte där än.
Vi är inte där.
Som samhälle.
Under tiden han arbetar där som chaufför blir han väldigt tajt med familjens son som heter William, och hela familjen uppskattar honom och han blir typ nära med alla dem, och de är bara så här, du ska inte vara chaufför, typ du ska få advance i vårt företag. Så han får någon liksom högre uppsatt tjänst där i bolaget innan han till slut bestämmer sig för att han vill starta eget.
Mm.
Så han bestämmer sig för att starta en advokatfirma.
Men är han advokat? Nej, det är
han
inte. Okay.
Han är ju inte advokat.
Nej.
Och han har ju sett hur The Max Swans har det. Och han vill också ha det fett, men han hatar att jobba. Så han är typ så här, men jag låtsas att jag är advokat.
Han är back to his tricking ways.
Ja.
Yeah.
Så han startar det här företaget. Du vet, får klienter, eller låtsas att han har klienter typ som har avlidit, att han håller på med så här bodelning och sånt. Så han approachar folk och är så här, du, den här damen har avlidit, jag ska sälja av hennes bohag för typ göra bodelning, eller
yeah.
Nu slänger jag mig med termer som jag låtsas att jag kan.
Kör, snälla, det är väl det som är den här podden.
Verkligen. Så han säger så här, du kan få köpa hennes aktier och fonder under marknadspris. För att vi måste bli av med det fort, typ.
Ah, okej, okay, ja.
Så han säger så här, den här aktien är värd 1 000 kronor på marknaden, men du får köpa den för 700.
Ja.
Så alla bara, ah, men fett bra. Så han säljer
då. Så då får han pengar, men de får ingenting tillbaka.
Exakt, för de här finns inte, som han säljer.
Han har väldigt enkla, men väldigt effektiva skatt.
Alltså 100%. Och typ att, ja, alltså, jag tycker han är smart.
Det var ju enklare tider för scammers innan.
Ja. Alltså, nu är verkligen. Vi ju liksom...
Nu har vi ju koll.
Slutet på 30-talet, undrar hur mycket koll man hade. Då var väl allting papper typ?
Ja, allt var ju kaos med i världen.
Ja, oh, fy fan.
Fy fan.
Men han åker då till slut fast för även den här bluffen. Som han kunde ju bara bedriva den under en ganska kort period, för folk fattade ju fort liksom.
Ja.
Och jag tror att han åkte fast genom att han hade liksom låtsats vara en person eller liksom företräda en person.
Mm.
Och så hade han den här stavat fel, du vet, på namnet, och du vet, det var någon som var riktigt dumt
fel. Han hade inte gjort den här grejen, du vet, som när man typ så ska lära sig personnumret på sitt falsklägg baklänges.
Åh. Åh, det var det värsta.
Men vi alla vet att han är född i lejonets tecken. Också en fråga man kunde förbereda sig på. Jag vet inte om någon någonsin fått den.
Nej, men jag, alltså jävlar vad jag tränade min syrras personnummer. Namnteckning. Baklänges. Och att hon var, det, skorpion visste jag ju. Men när jag väl höll på att åka fast så fick jag skriva hennes namnteckning 15 gånger innan jag till slut fick gå därifrån. Alltså fan, fattar du?
Men du hade ändå tränat bara.
Ja, så mycket. Men alltså förstår du vad taskigt den vakten? Han visste ju att det inte var jag.
Verkligen. Han hoppades bara att du skulle crack.
Och jag var superseriös och bara stod och skrev 15 gånger så här.
Jag har en kompis som fick barn väldigt ung. Och en gång när vi var ute, och vi säger att hon var, ja men vi var väl liksom 19. Hon var 19 och jag var 18. Så hade hon glömt sitt lägg. Så när hon bara,
I'm a fucking mother.
Ja, nej, alltså, hon ringde sin egen mamma, höll upp till vakten och bara, mamma, mamma, kan du säga till den här mannen att jag har ett barn? Så försökte hon satt in på den roligt. Vägen. Funkar inte.
Nej. Okay.
Det visade sig att man inte behövde vara myndig för att få barn.
Nej.
Ja.
Okay, så han åker in 4 år för han tillbringa bakom lås och bom. Och under tiden han sitter inspärrad så börjar nästa plan ta form. För han visste ju att han vill ha pengar. Han vet att han vill göra minimum effort för att få de här pengarna.
Yeah.
Och det, liksom, det var ju så hela den här bedrägeriverksamheten hade tagit form från första början. Och nej, så han har då åkt fast för att de här personerna som har blåst, han har blåst, har ju till slut kommit på det och anmält det.
Ja.
Och så. Så han bestämmer sig. Eller han tänker så här, okej, om det inte finns några spår så kommer jag inte heller åka fast.
Nej.
Så jag måste ju typ göra mig av med alla vittnen och alla spår som man kan tänka sig finns efter mina... Efter mina bedrägerier.
I see where this is going.
Ja. Så han tänker, okej, det kommer bli mord här. Och jag kommer...
Också en tagline för våran podd. Det kommer bli mord här.
Verkligen. Det... Kommer du ihåg det här programmet från när man sa, det kommer mer att...
Ja, självklart. Det är klart det. Oj. Oj, Sigrid har just upptäckt att hon kan spotta långt.
Corona baby. Så han tänker så här, okej, det kommer bli mord här och jag kommer att behöva göra mig av med kroppen efter mordet har begåtts. Hur gör man sig då av med en kropp på bästa sätt, tänker han.
Är det fortfarande minimum effort vi letar efter?
Alltså ja, man kanske kan säga att det är det. Mm. Ja. Det beror på hur man ser det.
Ja. Yeah.
Han blir då inspirerad av den franska mördaren Georges Alexandre Sarré som har löst upp sina offer i syra.
Oh, nej.
Så John tänker, tänk om jag också kan lösa upp kroppen efter mitt mord i syra. Då försvinner ju alla spår. Så inne i finkan så tar han jobb i verkstaden där och där lyckas han komma över svavelsyra. För att han vill då testa typ så här, hur funkar det med svavelsyra? Han vill liksom börja öva sig.
Men gud.
På något vis så lyckas han få andra fångar att fånga möss in i fängelset till honom så att han, som han då kan testa att lösa upp i syran.
Äckligt.
Riktigt äckligt. Och jag vet inte om han håller på med det här experimentet i verkstaden eller om han gör det i sin cell. Det förtäller inte storyn.
Nej, men han gör det i finkan.
Han gör det i fängelset. Och jag tänker att typ, det här är ju typ krigstid när han sitter i fängelse. Yeah. Eller det andra världskriget. Roaring andra världskriget.
Yeah. Det är inte så ofta man hör det beskriva så.
Det är the roaring 20s. Ja, inte riktigt samma.
Nej.
Men okej, det är stormande krig.
Yep.
Och så jag tänker att det typ är kanske lite så här hallabalod.
Ja, jo men exakt.
I finkan.
Tänk bara hur många människor som typ var vid fronten. Alltså bara hur mycket liksom,
jag tror
bara
det
manpower som är omplacerat. Liksom.
Jag tror det, precis. Så jag tänker att han kunde nog liksom hålla på med det där med mössen. Och det.
Yep.
Så han lär sig då att hantera svavelsyra i fängelset och så kommer han ut med fängelse, ur fängelset med vad man kanske kan kalla typ en ny businessplan. Nej. Det säger man inte.
Men han har en plan.
Han har en plan.
Yep.
Han är alltså han är ju den värsta sortens... Ja, och jag tänker att det här hänger ihop med då att han tror att han kan komma undan med vad som helst för djävulen märker inte honom för någonting. Så han, ja precis, 1944 kommer han ut i fängelset. Då hittar han en lokal i London på Gloucester Road som han kommer använda som typ kontor eller så här, verkstad eller vad man ska kalla det för. Eller nej, han har typ ett kontor där. För han, ja. Och väl tillbaka i London så stöter han in i sin gamla kompis William McSwan på en pub som heter The Goat Pub som låg i Kensington. Och både William och senare också Williams familj, alltså hela familjen McSwan, var så glada att se sin gamla companion. Så de tar upp sin vänskap från förr och de umgås typ väldigt intensivt under en period. Och familjen har precis investerat i nya fastigheter och William, sonen, arbetar då med att han typ arbetar med att så här plocka in alla hyror från de här fastigheterna. Ja. Så John är ju då igen avundsjuk på familjen och Max Swans livsstil och känner att så där skulle jag också vilja ha det. Och alltså, jag tror även att den här familjen Max Swan typ lät sin livsstil spela över på John, för de verkar vara så här supergenerösa.
Ja, han fick uppleva grejer liksom.
Exakt.
Yep.
Så han, men han är ju bara så här, jag vill ha det där för mig själv typ. Så den 6 september 1944 försvann William. Och det är då, eller John berättar då för mamma och pappa Max Swan att han har hjälpt William att fly till Skottland för att han ska slippa tjänstgöra i militären. Och hans föräldrar är typ så här, ja men det låter väl ganska troligt, typ vår son vill inte göra militärtjänst. Nej. Och vad schysst typ att du har hjälpt honom dit. Ja. De tycker typ, eller nej, jag vet inte, men det känns som att de är så här, okej, vi accepterar det, han måste bara typ hålla sig gömd. Typ. Yep. Så de accepterar typ att han har försvunnit bara sådär. I själva verket har han ju då inte åkt till Skottland, nej, utan John har mördat honom. Han har tagit William till det här kontoret på Gloucester Road där han iskallt då mördar honom bara. Han har typ sagt så här, kom hit så typ, hämta upp mig så går vi till The Goat Pub och dricker vin. Eller öl kanske. Och sen har han då mördat honom. När han då mördar honom så plockar han fram det som han har lärt sig i finkan av den här George Alexander. Så han löser på något vis fram typ en stor tunna. Och jag vet inte ens vad man får tag. Men det känns som att man måste ha många
liter jättemycket
svavelsyra. Han får fram det på något vis i alla fall. Och sen så då ger han sig kast på att lösa upp den här stackars Williams kropp.
Men det är liksom en kompis till honom som han har känt jättelänge och vars familj har varit typ superschyssta mot honom. Han är ju helt samvetslös.
Han är ju helt, yep, vad det nu är, sociopat eller
ja,
vad det nu kan vara.
Ja.
En podd jag lyssnade på så är det, så säger hon typ så här, det är en man och en kvinna som har den podden och de bara bla bla bla, alltså kvinnans namn. She will handle the psychology.
But she's not a psychological expert. Vilken är det? Det är
ju serial killers.
Alltså jag blir tokig
alltså,
på det.
Typ att man bara,
i varje avsnitt så säger de ju det.
Men det är så pissigt. Alltså. She's done a lot of research.
Och så är det typ att hon bara, in psychology today, they clarify that bla bla bla.
Alltså, det är så jävla pinsamt. Jag har inte valt att ta med alla det här psychological.
Nej, och det är väl jättebra att man, om man nu uttalar sig om folks psyke på det sättet som de verkligen gör det, så är det väl bra att man klargör
att man inte, att man är, inte är,
men man, det kanske hade funnits en poäng i att ta in någon som kanske var.
Ja, om man precis.
Om man nu ändå.
Om man nu ska prata om det.
För att de säger så där varenda
av sig. Det är så jävla
ja.
Okej,
så att, han är liksom, nu är han igång med sin vidriga plan
ja,
liksom.
Men efter då att han har mördat John så börjar han då så här göra saker för att, Williams föräldrar då inte ska fatta att, eller de ska fortsätta tro att han är i Skottland. Så han typ skickar vykort till Skottland från Skottland som är undertecknade Williams signatur. Han hade, vet, tränat på att han ska, vet, så här, kunna hans handstil och du vet såna saker. Men han, än så länge så har han ju då inte riktigt kunnat ta del av pengarna.
Nej, jag tänker det, för än så länge har han ju verkligen bara begått ett mord typ. Alltså det är inte liksom att han har inte sålt någonting till honom, eller för det kändes ju som att det var det som var planen, att det var så här, jag ska typ mörda folk för att jag har stulit från dem. Men det har han ännu inte gjort, eller?
Vänta lite. Oh. Precis. Så att när kriget då väl börjar ta slut och William inte kommer tillbaka så börjar mamma Amy och pappa Donald undra varför William håller sig borta.
Yep.
Så John bestämmer sig för att slå två flugor i en smäll. Han vill få slut på Amy och Donalds undrande och också se till att få tillgång till familjen Maxons pengar.
Yep.
Så John bjöd John och Amy till Donalds kontor. Nej, John bjöd Amy och Donald till Johns kontor.
Så Sigrid har precis greppat micken.
Hon poddar.
Hon poddar loss. Sigrid, man måste prata med.
Hon kör sånt ASMR. Heavy breathing.
Heavy breathing.
Så John bjuder Amy och Donald till Johns kontor och så säger han att William ska komma dit och möta dem där. Och han har ju lärt sig av sina misstag från förra gången han löste upp Williams kropp i den här tunnan. Så att han är mer förberedd den här gången. Så han har köpt en ansiktsmask till sig själv. Han har köpt ett stort badkar och någon slags typ stirring pump beskrivs det som.
Nej. Mm. Det är fruktansvärt.
Riktigt obehagligt. Så Amy och Donald kommer till Johns kontor i tron om att de ska få träffa sin son där den 2 juli 1945. Men istället för att förenas med sin son så blir de båda två mördade och innan de då löses upp i syra, precis som William. Så när John har mördat Amy och Donald så kontaktar han folk i deras närhet och säger att han ska hälsa från dem att paret har flyttat till Amerika. Och så lyckas han då tillskanska sig familjen Maxons tillgångar på något vänster. Du vet, han typ ställer om all post. Han ser till att Mr. Maxwell, alltså Donald Maxwells pension, bara skickas vidare till honom på något vis. Han säljer fastigheter som tillhör dem och ja, han får liksom loss mycket, mycket deg.
Japp.
Och så kort efter morden på Amy och Donald så flyttar John in på Onslow Court Hotel i Kensington. Det sägs att han i samma veva som han mördade Amy och Donald också mördade en kvinna från Hammersmith. Men jag kan inte hitta någonting mer om det.
Nej.
Så John lever ett gott liv på familjen Maxwells tillgångar. Men framåt 1947, alltså typ 2 år efter att han har mördat dem, så började sina i kassan.
Gud, ändå lång tid.
Så John bestämmer då att han behöver hitta ett nytt offer. Han ser att paret Dr. Archibald och Rose Henderson ska sälja sin våning någonstans i centrala London. Han ger sig då dit och utger sig för att vara en spekulant, men istället för att då, eller alltså, det är han ju inte. Han befriendar paret istället, så de börjar umgås. De inser typ så här, men gud, vi delar ju samma intresse för klassisk musik och vi gillar att göra typ samma saker. Och
han måste ju vara väldigt charmig.
Han är super.
Ja, alltså han måste ju vara det. Mm. Exakt.
Så de börjar umgås liksom. Och någon gång när John är i deras våning så stjäl han Archibalds revolver med planen att använda den nästa gång han behöver.
Oj.
Säger så. Så den 12 februari och jag ska säga här det har varit ett olika bud på årtal.
Yeah.
Jag kommer köra på ett spår med årtalen. Det här är då 1948, 12 februari, så lyckas John lura Archibald att komma och titta på något som han säger sig uppfunnit i hans nya verkstad. För då har han flyttats från sitt första kontor, eller om man ska kalla det, på Gloucester Road till en verkstad på Leopold Road i Crawley i Sussex.
Ja.
Så där är han nu. Och han säger så här: Archibald, snälla kom och titta på min nya uppfinning. Och alltså, då började jag genast tänka på Madsen, att han skulle låtsas vara så här psykopat, vet, som uppfinner saker. Han har ju inte uppfunnit någonting. Jag började ändå tänka på det.
Ja.
Eftersom han har varit lite
i ropet nu när han har lyckats rimma.
Så jävla obehagligt. Ja, stackars hennes familj som får ut...
Ja, jag vet. Att han ens får påminna dem om att han finns.
Typ. Vidrig människa. Ja, så när Archibald väl kommer dit så skjuter John honom med hans egna, alltså med Archibalds egna revolver.
Oj, oj, oj.
På något vis lyckas han också lura dit Rose. Och när hon kommer dit så skjuter han henne också innan han igen då gör sig av med kropparna på samma sätt som han har gjort med hela familjen Maxwell. John höll då på att efter att de hade dött så håller han på då och förfalskar massa brev och sånt. Och han säger till vänner och bekanta att de har flyttat till Sydafrika.
Okej.
Och efter att John har sålt av deras hem och deras tillhörigheter så har han typ igen väldigt gott om pengar. Så det som är konstigt här också är att Rose, hennes bror, vill anmäla att de är försvinna. För han verkar tycka att det här är skumt att de bara har flyttat till Sydafrika typ, till utan att ringa. Ja. Eller du vet, så här. Men John då, som den master manipulator som han är, lyckas övertala brorsan där om att
såhär,
det är inget konstigt, de har flyttat typ, så att lita på mig.
Släpp dem.
Verkligen, you don't need your sister. Så att brorsan släpper det liksom.
Jag tycker bara det är så intressant att tänka på vilken typ av människa som hade kunnat säga så typ om min bror
som hade gjort lite på.
Nu är det förstås en typ ett annat läge rent kommunikationsmässigt, men ändå att jag hade varit så här bara, nej men okej. Ta lite det på dig.
Kanske flickvännen typ.
Nej. Och då gillar jag verkligen hans tjej. men jag tror typ ingenting. Alltså du förstår vad jag menar.
Konstigt, man bara, jag vill prata med den
så
personen.
Det jag tänker är verkligen som du säger, typ att han måste vara fruktansvärt manipulativ.
Så John fortsätter leva något sånt high roller liv och han spelar mycket. Alltså spelar gamble.
Yeah.
Och så bor han permanent på något fint hotell. Som är, känns som det sämsta sättet att typ så här,
leva om man vill ha några pengar som stryka.
Ja, jag vet. Idiotiskt.
Ja.
Under tiden han har bott på det här hotellet så har han blivit vän med en gammal rik änka. Som heter Olive Durand Deacon, som var då änkefru till en rik advokat som hade hetat John Durand Deacon. Så när Johns pengar börjar sina igen, det här nu är på 1949 tror jag, så låg då Olive risigt till.
Oj.
Hon hade pratat, alltså det här, jag vet inte om det här är så här, det här läste jag i, och jag vet inte om jag brister lite i mina engelska kunskaper, men för det låter konstigt. Hon har pratat med honom om någon idé hon har för att tillverka lösnaglar.
Wow.
Så han lyckas lura henne till hans verkstad där, alltså då med typ så här, men jag har en idé, jag har typ en prototyp på dina lösnaglar, kom och titta. Där även då hon blir mördad på samma sätt som John Hayes tidigare offer.
Men gud, hur många är vi uppe i nu?
Nu är det 6 stycken. Två dagar efter att det här har hänt så anmäler Olives väninna henne att hon är borta. Och på något sätt nu så liksom får polisen upp ögonen för John.
Äntligen!
Så polisen kommer till hans verkstad för att genomsöka den. Och där hittar de typ en portfölj eller något sånt med massa dokument och handlingar som kopplar honom till Olive och till Archibald och Rose och till hela familjen Maxon. I verkstaden hittas också ben och andra kroppsdelar, eller rester eller vad man ska säga, från hans offer. Så när polisen har hittat allt det här så erkänner John bara så här, japp, jag har mördat alla de här människorna. Då erkänner han också 3 mord till. Den här kvinnan som jag nämnde tidigare från Hammersmith som inte har något namn.
Just det.
En flicka som inte heller från Eastbourne som inte heller är namngiven. Upp. Och en ung kille vid namn Max. De här 3 sista morden kan man typ inte liksom
styrka
att de faktiskt har hänt. Och det verkar typ som att John så här hela tiden slirar lite på sanningen eller säger saker som han typ tycker är lite ball typ. Det är typ också som att han så här försöker imponera på psykiatriker och sånt som är delaktiga i hans utbildning.
Att han typ ska vara utredning. Att han ska vara intressant.
Ja, och det är typ att han bara, jag drack blod från alla mina offer. Jag fick tidigt en smak för blod typ, bla bla bla.
Men det finns typ ingen som stark styrker det heller. Nej. Liksom. Nej.
Han är helt övertygad om att de inte kan fälla honom för någonting eftersom det inte finns några kroppar kvar. Och då ska det då inte gå liksom alltså styrka att det har begåtts något brott.
Nej, just det.
Men han har ju erkänt.
Han är så jävla smart.
Och då finns ju massa bevis liksom på det. Så den 18 juli 1949 inleds rättegången mot John Hay. Han har inga pengar att betala en advokat med, så att han gör en deal med tidningen News of the World att de ska betala advokaten åt honom.
Om de får tillgång till hans story.
Ja, så han ska göra så exklusiva intervjuer med dem. I rätten så säger han då helt plötsligt, alltså då då har han liksom erkänner han sig inte skyldig längre, utan då säger han att han är oskyldig. Och hans försvar försöker hävda att John led av en psykisk sjukdom. Men åklagaren däremot menar att spännande, va? Visst är det spännande? Åklagaren då menar att han har haft superkoll på vad han har gjort. Han tror att han har kommit på det perfekta brottet och han har liksom absolut varit vid sina sinnesfulla bruk när han har begått de här brotten.
Yep.
Rättegången på då går ett tag, jag vet inte exakt länge, men efter två, när den är slut så tar det 2 minuter för juryn att överlägga innan de dömer John Haig till döden genom hängning. Inför att han skulle hängas så blir han frågad om han vill ha ett glas konjak, varpå han svarar "Make it a large one, old boy." Sen 6 augusti 1949 hängdes John Haig på Wandsworth Prison. Men innan dess hann han då både göra den här intervjun som han hade utlovat News of the World, och Madame Tussauds han gör en vaxavgjutning av hans ansikte.
Åh nej!
Så om man råkar vara i London kan man besöka Madame Tussauds House of Chambers. Chamber of Horrors, menar jag. Där han finns då.
Men det är helt sjukt att de har... Det finns ju flera stycken sådana där.
Typ, vad heter han? Jack the Ripper vet jag inte om han finns, eftersom man inte vet om det. Men typ, sådana människor.
Yeah.
Okej, okay. Och jag har då läst en bra sammanfattning av hela fallet på Crime and Investigation. Olika Wikipedia-sidor. Och så har jag lyssnat då på podden Serial Killers del 1 och 2 om John Haig.
Tack så jättemycket.
Tack.
Jag tänkte göra något spökigt idag.
Just det. Åh, längt efter det.
Tyvärr har jag inte gjort det.
Nej. Damn it.
Men för att jag frågar ju till och med dig, för det är väl Halloween eller typ
Allhelgona.
Allhelgona nu typ den här helgen när det här släpps. Och då tänkte jag att det passade bra. Men sen går jag på några problem.
Okej.
Problem nummer
ett. Du gillar inte spöken.
Jag är inte så intresserad av spökhistorier.
Det är därför jag blev så glad när du skrev det, för jag gillar ju spöken.
Ja, men jag vet. Det är bara det att så här, det här leder mig in på problem nummer två, som är att oftast är typ de här, åtminstone de här stora spökhistorierna, väldigt lika varandra.
Ja.
Att det typ är en familj i, ofta i USA.
Som det som du gjorde på livepodd i Stockholm.
Exakt, alla är typ sådana. Mm. Men typ det är en familj som flyttar in i typ ett hus och blir typ så knullad av en demon i typ 2 månader
Karin.
Innan de flyr. Det var demonen, det var inte jag.
Det var demonen
det
i
det. Så. Och sen så är det typ att de går till pressen och så blir det en skitstor grej.
Ja.
Och sen upplever någon aldrig någonting i det huset igen.
Nej.
Så är alla.
Mm.
Typ. Jag försökte också leta efter lite svenska, men de är så jävla gamla. Alltså, förlåt, men jag bryr mig typ inte om vad som hände en präst på 1300-talet.
Fast gör du inte det?
Gör jag det?
Jag vet inte.
Nej, jag gör typ inte det.
Nej, okej. Okay.
Jo, alltså om det skulle vara en jättebra historia, absolut. Men du fattar.
Men inte en sån liten halvkackig spökhistoria.
Nej, som ju typ jättemånga ändå är. Exakt.
Så okay, liksom, det blir inte det.
Då, nej, men du gick liksom vidare i läskighetsspåret.
Mm.
Och lite så skräckfilmspåret och sådär. Och så tänkte jag, kommer ihåg den här jättelånga longreaden The Watcher?
Ja, oh, jävlar.
Som var, handlade om en familj som flyttade in i ett hus och började få brev.
Ja, den var
från någon
läskig.
Som var The Watcher. Mm. Då hamnade jag liksom i så här, du vet, konstiga historier med läskiga telefonsamtal.
Mm.
Som jag tycker är väldigt läskigt. Mm.
Du har väl gjort något sånt med ett läskigt telefonsamtal och förut också?
Åh nej, har jag gjort samma? Nej, det har jag inte. Men jag vet inte om det var för att vi pratade om den här personen som blev manipulerad att typ utsätta McDonalds. Jag har säkert gjort det. Men jag har inte gjort det här.
Det kanske är The Watcher som jag... Ja,
men så där är jag i alla fall nu min tanke. Jag vill ändå förklara min väg fram.
Ja.
Exakt. Mm. Så idag ska jag berätta lite grann om samtalen till restaurangen The Marrakesh.
Okay.
I Washington.
Mm.
Dit någon ringde minst 2-3 gånger om dagen, men under den mest intensiva perioden upp mot 20 gånger om dagen.
Oj.
Det här pågick i lite drygt 10 år.
Oj.
Det är en lång tid, eller hur? Så bakom den här restaurangen The Marrakesh ligger Bashir och Sylvia Koujachi, kanske man uttalar det. De är då bror och syster.
Mm.
De föddes i Syrien men växte upp i Libanon och flyttade till USA under 70-talet båda två. 1977 så öppnade de...
Vad sa du, i Washington?
Ja, de första,
sorry.
Först så flyttade de till, öppnade de sin första restaurang i Philadelphia.
Mm.
Så första Marrakesh öppnade
Philly.
I Philly 1977. Och trots att det är en stad som åtminstone då, jag vet inte hur det ser ut nu, Men då hade man åtminstone en relativt liten befolkning som kanske typ hade mött den här typen av matkultur tidigare.
Mm.
Så rullade liksom på, det gick väldigt, väldigt bra. Och i början av 80-talet så bestämmer man sig då för att ta nästa steg. Man ska öppna en filial i Washington, D.C.
Okay.
Det finns någon slags tanke om att så här, där är det många diplomater. Kanske med liksom med en bakgrund i liksom i nordafrikansk matlagning. Okay.
Mm.
Och lite sådär. Så. Det är också random att de är syrianer från Libanon,
ja, som lagar marokkansk.
Ja, fast, och det beskrivs hela tiden i typ alla artiklar och så, som typ så Middle Eastern. Man bara,
det är inte,
nej, det är det inte. Men jag vet inte om det är att de bara kallade det för Marrakesh och det var temat, men folk har typ tolkat det som det för att de är för att de som har skrivit om det är typ white people och de som ligger bakom restaurangen. Alltså jag har inte läst menyn helt enkelt.
Men de hade ju bara kunnat laga libanesisk mat, för det är ju skitgott.
Ja, men jag vet inte om det var det, och det kanske de också gjorde. Du vet, det är också så här, man måste ju typ få in folk. Och tänkte typ så här, USA på Philadelphia på 70-talet typ.
Ja. Jag tänker typ att jag hellre hade ätit libanesiskt än typ en sån tajin.
Jag älskar en tajin, men jag älskar också libanesisk mat.
Jag gillar inte så mycket för grytor.
Jag gillar ju mat typ i allmänhet. Du hatar ju fan en gryta.
Ja.
Ja, nej, men i alla fall, hur som helst. Jag har inte läst menyn, som sagt. Men de öppnar filial i Washington. Som sagt, det finns en tanke om att det är mycket diplomater.
Jag måste bara sjunga en sång som jag har nu i hjärnan.
Okay.
In West Philadelphia, born and raised.
Så är det att man kunde hyra ja, det mansionen från Fresh Prince.
Så jäkla flummigt.
Jag vet.
Vill. Okay. Jag ville bara, jag ville bara get it out of my system.
Det var bra, det var bra. Syskonparet delar liksom på huvudansvaret, men eller så här, de delar upp huvudansvaret, så ska jag säga. För att Sylvia blir då kvar i Philadelphia och Bashir flyttar till Washington för att typ både var där under liksom, de bygger den här restaurangen, så han är där under den perioden, men sen också är han typ chef, manager för den då. Och under perioden där man bygger så installerar man redan då en telefon. Mm. Så man drar in en telefonlinje och skaffar sig en telefon.
Vänta, säg gärna när det här var, vilket tid?
Det här är då 82 tror jag.
Okay.
82-83.
Mm.
Och innan då restaurangen ens är färdigbyggd så börjar det komma samtal. Och i början så är samtalen bara att han, det ringer, han lyfter på luren, det är tyst. Mm. Jag tänker mig, i mitt huvud tänker jag att han bara trodde typ att det var något fel. Alltså du vet, det blev något knas.
Så, oj, det var någon som drog telefonlinjen lite knasigt.
Snurror på linjen.
Fnurror.
Fnurror. Fast literally.
Fast precis, för fnurra på linjen är väl...
Det. Det är bara det jag tänker att han tänkte, fast på riktigt.
Han bara, oh, this must be a fnurr on the line.
Fnurr line. Men han bestämmer sig för att sätta in en telefonsvarare.
Mm.
Och när han gör det, alltså samtalen fortsätter komma... Och jag tror inte att det är bara på grund av de här samtalen som han gör det förstås.
Nej.
Men när han lyssnar av telefonsvararen så börjar han höra obehagliga meddelanden.
Mm.
Och det han hör är liksom återkommande märkliga skratt.
Fy, vad läskigt.
Och också lite som så här, de beskriver det som att det är så här, tss, 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 alltså sådana ljud. Jag tänker att det är lite grann som att någon typ kallar på en katt, men det är liksom inte, jag vet inte det, utan det är, nej, så det beskrivs i text. Typ. Men den typen av meddelande börjar komma in. Och det här är liksom bara början. För när restaurangen öppnar 1983 så eskalerar det här totalt. Delvis tar ju då Bashir fortsatt emot dem, för han svarar ju för att han jobbar där. Liksom. Mm. Men det är också deras personal som börjar liksom få lyssna på de här meddelandena och ta emot de här samtalen. Det verkar inte spela någon större roll vem som svarar.
Okay.
Den här personen i telefonen, alltså, hotar dem, kräver pengar.
Är det en kvinna eller en man?
Det är lite olika.
Okay.
Men det verkar vara en man. Mm. Sådär. Så länge rösten är vuxen så är det en man.
Fy.
Rösten hotar dem, kräver pengar, säger att de ska döda dem. Och det är alltid så här, I'm gonna kill you. Det är inte liksom, det är ingenting riktat mot restaurangen i sin helhet, utan det är alltid gentemot personen som svarar. De här obehagliga skratten återkommer.
Mm.
Ibland hör man vad som låter som maskingevärs eld i bakgrunden typ, exakt. Ibland är personen super super obscen.
Okay.
Alltså du vet, verkligen så här grova sexuella meddelanden typ. Som jag skrivit här, jag tönten, jättesnuskig liksom.
Jag vill veta vad det är för snusk.
Då har jag en inspelning här. Nej, jag vet faktiskt inte. Men det beskrevs som liksom så här pornographic. Liksom.
Okay.
I mitten av 80-talet, när det här är liksom, det är liksom peak ring på Marrakesh, så ringer alltså typ upp mot 20 gånger om dagen.
Alltså det är sjukt.
Och runt den här tiden så börjar då personen i telefonen härma en liten flicka.
Gud vad läskigt.
Vilket ju är det läskigaste vi har.
Så alltså, fy fan.
Och efter det så ger personalen den här ringaren som jag har beskrivit den som, alltså l'enfant, är det som man säger på franska?
Mm.
Som ett litet, som det lilla barnet, det är väl det liksom. Vilket ju bara gör det läskigare. Nu kallar den för l'enfant.
Fy.
Så varje dag, alltså det här är en hemsk historia för alla inblandade. Och det är ju sån jävla rullians på det här stället. För alla slutar ju för att de typ undrar dagligen blir mordhotade av en främmande röst på sin telefon på jobbet.
Det är fläskigt.
Det här är hur ofta l'enfant ringer en helt vanlig dag sommaren 1987. 9.53 ringer det två gånger. 9.54 ringer det två gånger. 11.23, 11.24, 11.32, 19 över 1, 13.32, 14, 15.12, 16.12 två gånger, 16.13, 16.16, 16.58 och sen igen 9:55.
Gud vad stört.
Alltså det pågår så jävla mycket liksom. Och ibland så nämner den här personen som ringer, du vet, personliga detaljer om den personen som har svarat. Och framförallt så...
Han eller den har liksom
verkar
koll
ha koll.
På.
Mm. Och framförallt så händer det när Bashir svarar.
Mm.
Och han börjar snart utveckla en teori om varför han, och i förlängningen då Marrakesh, är så himla utsatta för de här samtalen.
Men det började först när han flyttade till Washington.
Ja, ja, exakt. Och det hade heller inte kommit till Philadelphia.
Nej.
Och det verkar också som att när han, det kommer inga samtal när han är i Philadelphia, utan det är liksom på Marrakesh typ i Washington.
Okay.
Han börjar misstänka att det har något att göra med något som han har varit med om tidigare i sitt liv. När han blev kidnappad och torterad i Beirut.
Okej.
Okay. It took a turn, didn't it?
Alltså verkligen.
Som sagt då, Bashir är alltså född i Syrien men växte upp i Libanon. Och i början av 70-talet så jobbar han med att så här skriva om kultur och underhållning på typ en franskspråkig tidning i Beirut. Där träffar han en amerikansk sångerska. Mm. De blir super kära. De gifter sig, flyttar till USA. Han blir amerikansk medborgare och börjar typ jobba på lite olika restauranger. Bland annat sommelier på Disney World.
Oh my god, drömjobb.
Det är det bästa
jag orkar inte.
Det är verkligen
alltså att de ens har otroligt. Det på Disney World.
Jag vet, jag blir så glad.
Men du, det väl, har vi pratat om att vi ska åka med Sigrid till Disney World?
Det hoppas jag verkligen. Alltså, kan det vara din kille?
Det, jag tror kanske att det var jag, Oscar, för att du tänker på det.
Men, din andra kille.
Exakt. Min dröm. Okej, okay.
Jag tror att säga, min drömkille.
Det är han också.
Det vet jag.
Oscar.
Men nej, jag vet. Jag vill jättegärna göra det. Jag är ju väldigt förtjust i att åka saker.
Jag med.
Bra. Men Sigrid, måste vi ha henne över 1,40 innan hon får åka med?
Men,
eller är hon mest vara en ursäkt?
Alltså, Oscar och Marcus vill ta henne, eller?
Ja, Marcus vågar inte åka någonting.
Nej.
Så det är perfekt. Bra. Bestämt. Okej. Okay. 1974 är han och hans fru tillbaka i Beirut för att hon ska typ dit och jobba.
Mm-hmm.
Hon har någon liksom längre engagement där hon sjunger på något ställe typ så. Och en kväll i juni det året så är hon bjuden till en privat fest av en saudisk prinsessa.
Oh my god, this is turning out to be an awesome story.
Jag vet. Bashir har typ inte riktigt någonting för sig den kvällen, så han är så här: jag kommer att hämta dig liksom, när du är klar där. Så de bestämmer att de ska ses klockan 11:30, då ska han liksom plocka upp henne i bilen. Men när hon fortfarande inte dykt upp vid 1, så blir han så här: men gud, jag måste ju ha fått fel adress eller någonting. Någonting är ju typ knas typ. Så han bara, jag åker hem. När han kör iväg så prejas han av en vän som tvingar honom av vägen och som ser till att hans bil stannar. Sen omringas han av män med automatvapen.
Nej.
Och de stoppar hans bil, du vet, för upp dörrarna, drar ut honom därifrån, binder hans armar och ben, slänger in honom i deras van och kör iväg. Han tror att de har kidnappat honom för att de ska råna honom. Men han inser att det nog inte är så. De har kidnappat honom för att de tror att han är någon slags politisk person, alltså att han är politiker. Och först han bara, i början han bara, men okej,
men han är bara en vanlig kultursnubbe.
Han är ju för fan sommelier på Disney World.
Visst är det vad det han var? Mm. Jag fick för mig...
Han hade jobbat med det innan. Men okay. Sen i USA har han jobbat på kluggar. Men så att han är så här, han bara, okej, men vad skönt, så fort de inser det så kommer ju de släppa mig. För att jag är ju inte politiker. Jag är inte politiskt engagerad, så att, så här, det kommer vara lugnt liksom. Anledningen till att de har misstagit honom för politiker, tror han, allting är det här är hans liksom story. Han säger då att det är för, han tror att det är för att han kör typ en Mercedes som är, det är tydligen belgiska registreringsskyltar på den. Och att han typ kör i ett område där han typ inte borde ha kört. Men hur som helst, när hans kidnappare, som tydligen ska komma från PLO, vilket är en organisation för palestinsk frihet, som idag liksom så här förespråkar en tvåstatslösning, men som, det här är liksom någon slags våldsam avknoppning av det liksom. De har då honom som fånge. De misstänker att han är politiker. Och när han bara, men jag är inte det. Jag är amerikansk medborgare.
Fan, vad stressigt.
Riktigt äkta stressigt faktiskt. Han bara, jag är amerikansk medborgare. Har ni varit på Disney World? Jag kan fixa biljetter.
Jag fixar en flaska
champagne. Det är inga problem. Men grejen är att när han berättar att han är amerikansk medborgare, så är de så här, de bara, ah, du är CIA-spion. Och du är, på grund av att du är amerikan, samarbetar nog med Israel. Så det hjälper liksom inte.
Oh, fan.
Under flera dagar så torterar de Bashir för att då få honom att erkänna att han liksom så här har gjort det här, helt enkelt. Att han är där som spion, men han har ju liksom ingenting att erkänna. Det är ju det som, för det är det som gör mig så jävla stressad.
Och så är man så bara, det är som det där när man bara, jag erkänner bara för att få slut på det här, och man bara, då väntar något mycket värre.
Ja, 100%. Verkligen, verkligen. Nej, men så att han så här, de misshandlar honom, de svälter honom, du vet, de hinner honom från att sova, de gör alla sådana saker. Det pågår i 5 dagar. Han typ börjar hallucinera, det är kaos liksom. Till slut så får han typ tag på en plastskål och bestämmer sig för att försöka begå självmord. Och det gör han för att de har börjat säga så här, de bara, vi kommer gå på din familj. Han bara, nej, men då är det bättre typ att jag avslutar det här nu liksom. Han börjar försöka använda den för att få upp ett liksom litet sår på handleden. Och sen gör han en grej. Varning. För det här är verkligen...
Okej.
Alltså han börjar bita upp.
Nej.
Ni fattar, jag slutar där. Och han blödde så mycket att kidnapparna... Det här är också lite konstigt. Men jag antar att det är för att de misstänker att de har fått fel kille. De bestämmer sig för att köra honom till sjukhuset.
Okay.
Och med hjälp av en läkare där så blir han fri. Men du vet, fattar du vilken grov jävla PTSD han måste ha? Alltså, och han har också en känsla av redan då att han misstänker att folk tror att det här kan vara sant. Så först är han kvar i Libanon i typ flera månader och försöker liksom bara få folk runt honom att förstå att han inte typ är en svikare, att han inte är en spion, att han inte är sådär liksom. Men till slut så åker han hem till USA och börjar jobba på en nordafrikansk restaurang på Sunset Boulevard. Jag antar att det här är därför de sen öppnar en Marrakesh-restaurang typ. Så först jobbar han då i LA, sen jobbar han på någon annan i Atlantic City. Men han, så att på pappret ser det ut som att han typ klarar sig. Men han mår skitdåligt, såklart. Han är liksom paranoid. Han är ju en person som har gått igenom en fruktansvärd upplevelse. Och fattar du hur lite stöd den typen av person fick vid den tiden? Det är inte bara, här är en psykolog. Du har gått igenom ett trauma. Du har PTSD. Det finns ju ingenting sånt. Nej. Så att han skiljer sig från sin fru. Och hon beskriver också att han liksom börjar bli... Han har jättemycket humörsvängningar. Han är superparanoid. Han är liksom rädd hela
alltså,
tiden.
Undra på det.
Nej, exakt. Så samtidigt som att så här, hans liv rullar på, alltså de börjar öppna, du vet, sina restauranger och den öppnar den i Washington, så mår han typ asdåligt liksom. Och han tror då att det fortfarande finns liksom grupper i Libanon som misstänker att han spionerar åt den amerikanska eller israeliska regeringen. Och han känner liksom ett enormt behov av att redeem himself typ. Så när de ska öppna i Washington så tänker han att så här, det kommer liksom vara bra, för då kan jag börja bygga förtroende bland typ arabiska grupper eller kanske typ så här folk som är diplomater från Mellanöstern och sådär, så att de ska sluta att misstänka att jag är den här personen liksom. Så att han tänker att det kanske kan vara en bra grej liksom. Men istället då så blir han ju terroriserad av de här telefonsamtalen. Och han blir då allt mer övertygad om att det här hänger ihop med hans kidnappning. Han tror att han har sett någonting under de här dagarna. Kanske en person, ett ansikte som numera typ är aktiv i Washington politisk och som så här vill hålla honom under check. Liksom. Mm. Att han inte får, han ska vara rädd och inte våga säga någonting. Och det som är märkligt med det här är ju så här, okej, varför terroriserar då den här personen hela hans personalstyrka och typ låter som en liten flicka?
Jättekonstigt.
Men vissa samtal så är, tycker han också att det låter på rösten som att det är en man någonstans från Mellanöstern typ. Okay. Men rösten typ nämner sig gamla vänner till honom och du vet, det kan vara kontakter han inte haft på flera år. Vid något tillfälle så ristar någon Davids stjärnor på hans Mercedes typ. Och under 3 år i slutet av 80-talet så kommer alltså 7000 samtal.
Jävlar.
Från L'Enfant till Marrakesh. Och han blir ju bara, han mår ju bara sämre och sämre och sämre och sämre. Och blir liksom, du vet, du fattar ju hans mående bara spirals liksom. Och till slut då så börjar vid ett tillfälle Barish bil brinna oväntat.
Mm-hmm.
Och när mekaniker kollar vad som kan ha utlöst det här så slår han då fast att någon verkar ha gjort det medvetet.
Nej.
Och efter det så anmäler Bashir samtalen och den här händelsen till, till polisen.
Mm.
Och det blir i sin tur en FBI, mm-hmm, ett FBI-case. Liksom. Han kommer också äntligen söka vård.
Mm.
Det är väldigt lätt att tänka att den här, hela den här historien typ är påhittad.
Mm.
Alltså du vet att det är hans...
Det låter typ som det.
Ja, att det kanske typ är hans... att han mår så dåligt att han har föreställt sig hela den här historien. Men grejen är att FBI spelar alltså under 1,5 års tid in lite drygt 3000 samtal.
Jävlar.
Och de här samtalen kommer från telefonautomater. Olika telefonautomater. Ganska ofta utspridda. Alltså
vilket engagemang.
Långt geografiskt. Omöjligt att bara en person hade kunnat ringa de här samtalen. För du kommer ihåg, vissa minuter är det ju 2 stycken typ. Så det man kommer fram till är att antingen så är det ju flera personer inblandade.
Mm.
Eller så är det en person som liksom har hackat telefonnätet på något sätt.
Mm.
Och som kan använda sig, kopplas genom de här telefonkioskerna för att ringa honom då.
Det var läskigt.
Ingen kommer någonsin gripas för de här samtalen.
Fan?
Bashir mår sagt bara sämre och sämre. Till slut så hamnar han på liksom en psykiatrisk klinik. Mm. Han hamnar på sjukhus och bor på Sibley Hospital under minst 6 år.
Åh, jäklar.
Så fort de typ försöker skriva ut honom så kommer han typ tillbaka efter några veckor igen. Typ att det inte funkar liksom. Han får också samtal på sjukhuset.
Nej.
Och... Han har blivit supersjuk av den här upplevelsen och de här telefonsamtalen liksom. Men under tiden som han är där så driver en annan person The Marrakesh. Han blir också hotad av L'Enfant. Och även om då intensiteten typ avtar efter att Bashir har hamnat på sjukhus liksom. Nästa nummer heter Rash.
Mm-hmm.
Rash.
Mm.
Och han, när han driver, jag fattar typ inte riktigt den här grejen, men när han driver den här restaurangen så blir hans son misshandlad och dagen efter det så ringer rösten och säger typ ta på sig den grejen. Jag vet inte riktigt vad som har hänt där liksom.
Men vad har man för liksom teorier att det kan vara?
Det är det som är det sjuka, att man typ verkligen, verkligen inte vet.
Jag hatar ju det här. Jag måste få veta.
Men nu är det en spökhistoria. Fast en spökhistoria som jag gillar.
Fan vad läskigt.
Alltså det är så fruktansvärt obehagligt. 1993 så bestämmer sig Bashir för att byta taktik. Han tänker bli väldigt publik. Innan har han ju bara varit så här, jag måste hålla låg profil för att inte bla bla bla. Men nu är han så här, nej, fuck det här. Nu ska jag sätta igång med och liksom prata om det här.
Mm.
Han sätter in annonser i tidningar vars innehåll jag inte riktigt känner till. Men den börjar tydligen med rubriken USA. Utropstecken.
Alltid bra.
Sen verkar det vara en kombinerad att han liksom pratar om det här, men kanske också typ pushar restaurangen. Det är oklart. Men det han också gör är att han ställer upp i programmet Unsolved Mysteries.
Aha.
Och efter att hans avsnitt...
Är det säsong 2 då eller?
Nej, det här är en gammal.
Jaha.
Heter det folk också? Jag tror fan att det heter Unsolved Mysteries.
Det heter men... det på Netflix.
Ja, men det vet jag. Men det här är en gammal grej. För det här sänds då i februari 1993.
Ah, för jag tänkte att det kändes otippat att du tog någonting som var nu.
Ja, okay. Nej. Men jag gör gärna inte det, du och jag.
Nej.
Nej, efter att hans avsnitt sänds i februari 1993 så har de aldrig hört från rösten igen.
Va? Karin.
Inte ett.
Du vet att jag är galen av
samtal.
Vad tror du har hänt då?
Vi kan prata om det. Men det här pågår alltså, har alltså pågått typ dagligen i nästan 10 års tid.
Det är sjukt.
Från det att man installerade den här första telefonen, vilket är någon gång 1983, till 1993.
Det är sjukt.
Alltså, det här är ett sånt fall, det är för mycket engagemang. Ska jag vara helt ärlig, när jag läste det först var jag så här, men det här har jag han hittat på.
Mm.
Och det kanske fortfarande, jag vet det, men det verkar verkligen
inte vara så. Men hur ska han hittat på det om det finns allt det här dokumenterat?
Ja, nej, exakt. Nej, för det är att det känns ju som en sjuk människas vanföreställningar. Men det är ju...
Men och att han hade anställda på krogen som har tagit emot samtal. Ah,
ja.
Och...
Japp. Jag har inte läst några intervjuer med sådana. Dock. Men det är liksom så här, så det beskrivs. Och det är för högt engagemang för att det skulle vara alltså typ bara random.
Konstigt.
Men... Det är också en väldigt märklig skrämseltaktik. Det är ju möjligtvis om man vill göra honom galen.
För det kanske är det som är enda målet. Då.
Alltså det är ju det enda som är, det har de ju lyckats med. Men då kan jag också känna så här, varför ringer de anställda? Varför får de honom att känna att det kanske inte har med honom att göra? Förstår du vad jag menar? Mm. Men på ett sätt kan jag känna typ att så här, det jag tror på mest, jag tror ju inte på, för det jag tycker också att det låter jättekonstigt att en militärgrupp 10 år senare. Även om han öppnade en restaurang i Washington, alltså du vet, det är konstigt.
Det är för konstigt. Men det jag tänker med att han utsätter att de här människorna, eller vem det nu är som ringer, att de utsätter anställda för, är typ att så här, känna att det inte bara handlar om honom själv, att det är så här, också andra som blir påverkade, fast det är kopplat till honom. Det är tydligt att det handlar om honom.
Men han påverkar all. Det kanske typ är ett sätt att driva honom från sin business.
Ja, men typ att bara så här, för man kan ju vara så här, okej, men om det bara handlar om mig så fuck it, jag tar det.
Just det.
Men så bara, okej, nu börjar mina anställda få ta den här skiten.
Visst är det läskigt?
Jätteläskigt, och jag känner mig super...
arg.
Frustrerad, ska jag säga. Men jag vill ändå... inte kalla mig arg. Men
men vi kommer att prata om det här över vår AV. Och det kommer inte vara vänliga.
Det kommer vara hård ton. Nej, men det är, fan, man blir helt galen. Man måste veta
jag
saker.
Vet, men man var också tvungen att berätta den här historien.
Ja,
är det, inte helt
det var jättespännande.
Också det här när jag bara, men fan vad kul. Alltså du vet att det är liksom turn it around. Ganska många sådana historier är ju typ att så här, ja, men det finns en jättespännande historia och jätteläskig om typ 3 familjer som utsätts för en person som ringer dem, och du vet verkligen så här, ringer dem från deras egna telefoner.
Va?
Ja, de är typ avstängda. Alltså du vet, det är jättemycket konstigt, typ att de bara säger, någon står och typ hackar, skivar upp lime, och så typ ringer en person och bara, I prefer lemon. Men problemet är att de historierna är, det enda man kan göra med dem är att berätta, och sen ringde någon och sa det här, och sen ringde någon och sa det här, och sen så tar det slut. Och det gör ju det här med. Men här var den, du vet, den här andra nivån av det här gjorde mig så här.
Ja, väldigt läskigt.
Min
äldsta syrra, när de bodde på Lidingö här i Stockholm, när hon var, alltså det här är ju 40 år sedan, bodde på Lidingö, och så var hon ensam hemma en sommar. Så började det alltså ringa. Du vet, när hon låg ute och solade i trädgården så ringde det hela tiden som gick in, och då var det också någon som andades telefonen. Och det hände typ, alltså, och för hennes mamma då, min pappas förra fru och numera nuvarande fru, hon jobbade på typ, alltså hon är ju barnpsykolog, så hon jobbade på typ ungdoms... Alltså på somrarna så var hon iväg med så här ungdomar. Typ. Så hon var ensam, och så ringde det så hela tiden. Och det var någon som typ la en död fisk i brevlådan, du vet, sådana grejer. Så, och en kväll så Agneta då, min styrmamma, var någonstans i nära Stockholm. Men då ringde Stina och bara, nu är det någon som rycker i dörren, du måste komma hem. Så hon typ, Agneta du vet, panik, satte sig i bil och åkte hem. Sen så, efter det hände det aldrig igen. Och det hände ingenting den kvällen. Men alltså, förstår du paniken?
Jag börjar gråta nu. Det läskigaste jag har varit med om till sig ganska tamt i jämförelse. Du vet att jag under en period hade en person som ganska ofta ringde till mig och spelade upp en Lasse Lind-låt som är en som går typ så här: du behöver aldrig vara rädd.
Nu blev jag jätterädd.
Det var skitläskigt. Den slutade när min kompis Fanny, min argaste vän, tydligaste vän.
Ja, så bra.
Hon är ju vad vi brukar beskriva som min Anna i Göteborg.
Jag älskar det, det är det finaste beskrivningen jag någonsin fått.
Hon skällde ut den personen.
Så bra.
Nu slutar du ringa till Karin. Då ringde den Fanny en gång och sen var det bra. Hur som helst, de här kanske verkar ligga kvar där det låg. Och jag tror att det är andra delar av samma familj, alltså av hans familj, som driver den. Men han är inte involverad och har inte varit det på länge. Nej. Liksom. Bershey fick ut massa pengar på försäkringen eftersom jag antar typ att hans arbete gjorde honom sjuk. Mm. Liksom. Och jag vet inte vad han gör nu, men 2002 verkar han inte må superbra baserat på att han då hade fått för sig att, hör och häpna, det var då judarna som ligger bakom allt dåligt här i världen. Inklusive kidnappningen han råkade ut för 74. Så där har han ju gjort en hela vändning. Han driver då lite olika rasistiska och homofoba antisemitiska hemsidor, men bestämmer sig också för att återigen uttrycka sina åsikter i tidningsannonser.
Okay.
Så då köper han utrymme i Washington Post, som delvis verkar som marknadsför restaurangen The Marrakesh, men också marknadsför en antisemitisk världsbild. Vilket man bara, hur ser det ut?
Alltså så flummigt.
Alltså jag vill så gärna se det. För att då står det till exempel då så här, här kommer ett vidrigt exempel, men också väldigt, det är svårt att förstå, man vet bara att det är djupt antisemitiskt. Have Zionists turned Jewish beliefs into a political party in the service of hatred and greed? Och sen så bara, come by our tagine. Jag vet inte vad det är, men jag vill så gärna veta.
Jag tänker att han kanske har den texten och sen så är det typ lite så här,
typ vet,
en bild bredvid på, typ på restaurangen och sånt där.
Verkligen, på typ en som magdansare. Han hamnade också på en hemsida där det var en kvinna som hade varit magdansös. Som bara, why it's great to work at the Marrakesh as a belly dancer.
Oh, gud.
Hon har verkligen inte tagit emot några samtal. Okej, jag har läst en LA Times artikel skriven av Louis Beale med rubriken A Chain of Terror. For nearly 10 years, a DC restaurateur has lived in fear, harassed by anonymous calls he thinks are linked to his 74 abduction in Beirut.
Alltså, sådana långa tidningsrubriker får man inte ha.
Det är också den grejen som är så här, hade jag dragit mina källor i början så hade jag beskrivit hela min historia. För det var det han gjorde på en mening, det jag gjorde på tre sidor. Och en tråd på Trail Went Cold, som är en podcast, det är alltså Reddit, med rubriken The Bizarre Saga of L'Enfant. Bashir Khashoggi is tormented by thousands of threatening anonymous calls for a decade. Jag antar att det är en podd. Jag har inte lyssnat på podden, men Nej. Den finns nog som det också. Och en artikel på omfallet på The Unsolved Mysteries fandom-sida. Samt en Washington Post-artikel av Lloyd Grove som handlar om de här annonserna som han satt in på slutet.
Okay.
Den har rubriken Trouble in Marrakesh.
Bra, den var bättre.
Kärnfull! Ja. Det är det jag gillar med de här Vanity Fair-artiklarna. De har alltid så bra rubriker. Och vet ni vad? Tack för denna vecka.
Vi ska säga, om man vill lyssna på vår podd
en dag tidigare
så ska man skapa sig ett konto på Podplay.
Yep.
Det är fantastiskt faktiskt. Då får ni Mord mot mord tisdagar och onsdagar.
Om man lyssnar två gånger.
Ja.
Vi vill ha tidigare med till samma avsnitt. Det är en dag tidigare bara.
Exakt.
Ja.
Man ska besöka podstore.se. Där kan man köpa vår traditionella merch.
Yep. Men också vår nydanade merch. Signerad Linnéhed.
Älskar det. Vad ska man göra? Man ska gå med i vår Facebookgrupp. Mord podcast. Man ska önska spännande fall.
Yeah.
Gärna sånt som man inte direkt känner till. Eller... Alltså du måste ju känna till det.
Så här, tänk så här. Ni vet hur mycket vi gillar det här ämnet. Ni vet hur länge vi har varit intresserade av det här.
Ge oss något nytt att bita i.
Alltså vi älskar när ni ger oss något nytt.
Ja. Och det önskefall gör man på våra Instagram där du heter Karin Londre och jag heter Sandell Anna.
Yep.
Och
var det eller?
Jag tror att det var det.
Ja.
Hej då!
Hej!